där. Det var så, och det, när det kom där och jag läste det där, och så slog det liksom in i mig, tänkte tanken, den där alltså var sån där som kommit då och då och liksom bara seglat in och liksom och lyft. Så att det där som har tyngt den och det som har pressat den på olika sätt, det förlorar sin kraft. Därför att han kommer med sin väldiga kraft och lyfter oss på örnens vingar. Och jag känner att jag ville säga någonting om det där. Vilka lyfter han? Så att de som han lyfter vet om det. Och inte tror att liksom det finns ingenting, det är bara mörkt överallt. Ja, det finns ju lite av den stilen som är igång i våra länder här. Men det där är inte vårt uppdrag. Vårt uppdrag är att tala om att det finns en örn som kommer med sina väldiga vingar och lyfter oss. Det är alltså, det här är, det står här ifrån det 19 kapitlet i Andra Mosebok. Det kanske inte så ofta som du läser Andra Mosebok för uppbyggelse, men någon gång har väl det hänt kanske. I alla fall så brukar man känna sig liksom utmanad att läsa hela Bibeln när man just blir frälst. Så då läser man Bibeln så ögonen liksom står på skaft. Och man vet inte knappt vad man läser och man förstår inte riktigt vad det handlar om. Men efterhand så kommer det en uppenbarelsens ljus över det. Och då kommer du märka att det som förvandlas och det som förändras och det som känns främmande i Gamla Testamentet och så, det är inte det du ska ta till dig, utan du ska ta till dig den Gud som träder fram i Gamla Testamentet. Det finns en Gud som visar barmhärtighet och omsorg om sitt folk. Och det gör han i Gamla Förbundets tid och det gör han i det nya. Och han har alltid planer för att rädda och hjälpa, skydda och bevara sitt folk. Så tillhör du det folket, vare sig det nya eller gamla förbundet, så har du en Gud som kommer att kunna leda dig helt rätt. Och då kommer du kunna få tag i hela välsignelsen, hela vidden av det. Och då ska vi ta och läsa här från det 19 kapitlet i Andra Mosebok. Och då handlar det om hur det var vid Sina i berg. Och då står det så här i den fjärde versen där i 19 kapitlet i Andra Mosebok. Ni har ju själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn, säger han då till Mose. Alltså, vad är budskapet? Jo, han ska tala om för Israels barn vem Gud är. Alltså, de har ju varit med om saker, häpnadsväckande saker, men det var som att de blev egentligen av det i första steget, så att säga, häpna. Ja. Att man är häpen är inte att man blir frälst eller räddad, utan den som räddar behöver man lära känna, han som kan rädda vem som helst ur vilken situation som helst. Och det finns många svåra situationer som människor möter, men Gud har inte blivit kraftlös. Han säger till Mose, säg nu det här till Israels barn, att jag kommer att räkna dem som att de är ett rike av präster och ett heligt folk. Och sen när vi tänker så här, jaha, och det låter jättebra, tänk om vi var det. Ja, och då finns det ju parallellställen. Om jag har märkt era biblar, att man skriver, var hittar man samma tankegång här då? Ja, den hittar man ju också i Nya Testamentet med eftertryck. Hela det handlar ju om liksom hur frälsningen har blivit beredd på djupet, så att erbjudandet kan nå alla folk. Alla folk kan bli ett och samma folk i det nya förbundet. Och när vi tar emot Jesus som frälsaren och hans frälsningsgärning, ja, och hör de orden som han talar i den tid som vi lever i nu, så banar det väg för att vi blir delaktiga i det nya förbundet som ett nytt folk. Och det folket består av präster, det vill säga att de ska tjäna Gud och ära Gud. Och de är ett heligt folk. De är avskilda från världen och tillhör nu Gud. Så när du lever i den här världen så behöver du känna, du som tror, att du är avskild från den världen som de flesta tillhör. All röra som pågår, all fruktan som pågår, all kamp som pågår, alla ska säga, skrämmande saker som händer. Vi är skilda från dem och vi är det nya förbundets folk. Det spelar ingen roll vad vi har varit. Det betyder någonting vad vi är. Och alla kan få del av det nya förbundets liv. Det är ett förbund som bygger på Guds ord och Kristi blod. Och ni vet, när vi firar nattvard, det här är förbundet, det är det nya. Det här är det, blodet är utgjutet liksom till försoning för alla människor i det nya förbundet. Det är inte liksom ett förbund som har varit förut, utan ett förbund som kommer med fullkomlighet. Som där själva dörren öppnas för alla folk. Och det här är någonting som blir en utmaning för dig och mig, liksom alla folk. För man får, om man blir behandlad lite annorlunda hela tiden därför att man tillhör det nya förbundets folk, så har man lätt liksom att liksom hålla sig undan istället för att liksom våga gå på. Men om man tänker på vilken frälsare man har, så vågar man dela det här med alla människor. Det spelar ingen roll, för det gäller nämligen dem också. Och vi vet om det och de visste inte om det. Herren har gett sitt liv för alla människor. Och vi behöver sprida budskapet så de kan villigt ta emot det och märka att det här var ju nåd. Vi går alltså till parallellstället, och det finns ett sådant då på två ställen, särskilt tydligt tycker jag, i första Petrusbrevet, det andra kapitlet och verserna 5-9, och sedan i Uppenbarelseboken. Så vi ska ta en titt på båda sakerna, och så går vi till då första Petrusbrevet först. Där handlar det om då det folket som vi vill tillhöra, som vi har valt att tillhöra. Och som är på väg att liksom släppa till allting i vårt liv till honom som har dött för oss. Vi är på väg in i frälsningens hela fullhet, kan vi säga. Dels är den given till alla och en var. Dels är den mottagen av en del, och en del är på väg och en del är liksom lite mindre på väg, och en del undrar vad håller de på med och sådär. Jag undrar på bara, efter det så får du ett svar, och då är det det att Herren håller på och uppmuntrar var och en, tar emot gåvan, det nya förbund som nya förbundets folk har fått, så att gemenskapen med Gud kan bli fungerande och en trygghet över hela linjen, och att livet kan få en helt annat ljus över sig. Ni vet, ibland så brukar man säga att vi var förut mörker, men nu är vi ljus i Herren. Ja. Träna på att tala om det för dig själv, så du inte liksom lever i mörker bara för att du tycker att du har problem. Utan Herren beskriver dig på ett annat sätt. Han beskriver dig utifrån vad han har gjort och gett. Och säger han, nu är du ljus i Herren. Vänd dig vid att vara hans ljus i den här världen. Det är en verklig utmaning. Vi är egentligen väldigt för skickliga på att känna igen mörkret överallt och liksom förfasa oss. Men vi ska inte vara de som förfasar oss. Vi ska vara de som prisar Gud. För nu är vi ljus i Herren. Och vi är frimodiga eftersom vi har en Gud som kommer och bär sitt folk på örnens vingar. Alltså. Så det här är det härliga ting. Man behöver liksom ta tag i det som Herren talar på, så att man inte liksom blir bara en gnällig och rädd liten hare som springer omkring här och försöker ta skydd. mot allt elände, och även det elände som ännu inte har dykt upp, men vänta bara, det kommer, säger man till varandra. Och så gräver man ner sig i eländet. Vi ska dela Jesus med varandra, vi ska dela seger med varandra, vi ska dela hans räddning med varandra. För den är liksom fantastisk. Och just det här nu då med det första Petrusbrevet. Där står det då i andra kapitlet. Och jag ska läsa, jag skriver upp vilken vers det var, från 4 till... var det inte? Jo då, det var 4 det också. Och lustig på det, Uppenbarelseboken, tog halva samma vers. Ja, här står det då så här. Kom till honom, den levande stenen. Visserligen är den förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och så står det vidare så här. Och låt er själva som levande stenar... Jag måste ta och byta glasögon, tror jag. Händer någonting? Skrinklar till sig. Jag hade för säkerhets skull inga extra glasögon med. Men då ska vi se här om jag får till en rätt vinkel här. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Så vi kommer där med våra gåvor, andliga gåvor, vår lovprisning och tacksägelse till Gud. Och tack vare Jesus så tar Gud emot dem. Alltså, jag vet inte, det som det säger ibland en del, man märker en del som blir så glada och så här, och skriver små sånger till Gud och skriver små dikter och så här, och det, och Herren får dem då som en gåva, och då tänker man, och nu blir han riktigt glad när han fått en dikt. Alltså, jag menar, varför han tar emot den, det är därför att frälsningen finns i Jesus Kristus, och du är en representant för den, och du tillhör folket som har en vidöppen port in till tronen. Det ligger inte massa hinder i vägen. Alla möjliga konstiga hinder som vi tänker, tänk om jag inte har bett om förlåtelse för det här, tänk om jag inte har bett om förlåtelse för det här. Kommer du på någonting som du inte har bett om förlåtelse, be om förlåtelse. Det är enkelt. Sen är det gjort. Sen är det inte någonting att komma tillbaka till. Sen är det gjort alltså. Och vi lär oss så småningom så att säga att slänga iväg det som blev misslyckat. Och ta emot förlåtelse och nåd när vi bekänner till Herren. Och då är det så att himlen är då öppen som om den aldrig har varit stängd. Så vi behöver känna vår Herre mycket mer än vi känner vår värld som vi lever i här, som är liksom genomsyrad och är liksom i den ondes våld på många sätt. Men vi är inte i den ondes våld, utan vi är Guds folk. Och vi är de som har fått nåd, och vi har blivit förlåtna, och vi har blivit födda på nytt. Och när vi vandrar här så kommer vi, i det här livet alltså står det, så kommer vi att göra den här världen och det här livet rikt på källor. Alltså, det finns livets vatten, finns här för var och en. Och vi är de som kommer bärande på det vattnet och kan dela ut det till alla utan någon begränsning. Det sinar aldrig alltså. För hans frälsningsplan är att alla människor ska bli frälsta. Ibland är det så nästan som att en del vill säga ett allvarsord till Herren och kalla honom till sidan och säga, vänta, du kan inte säga alla, tänk på vad den och den gör, tänk hur de lever, tänk hur det är i fasen. Och så jagar de upp sig så här. Men Herren jagar inte upp sig ett dugg. Han säger så här, tänk på vad Jesus har gjort, sin försoningsstöd. Det är därför som vem som helst kan komma. Du får också komma. Ja, fastän du är där, så att säga, i dig själv innan du tog emot den nåd och den sanning som Herren delar ut till alla människor. Vi har kärlekens budskap till människor. De kan bli förlåtna, och de kan bli upprättade, och de kan bli så att säga, mottagare av den kärleken som Gud har. Därför att han älskar alla. så är det nästan, jag vet nästan att det känns lite farligt att säga sånt, att han älskar alla, för vi brukar ju tänka att det finns många som inte, ja, det finns många som inte har förtjänat det. Man skulle kunna säga att det finns ingen som har förtjänat det. Men alla är de älskade utav Gud. Vare sig de har tagit emot honom ännu eller ej, så är hans kärlek där. Han vill att vi som är språkrören, vi som är folket, vi som är ljuset i den här mörka världen, att vi ska sprida kunskapen om Jesus så att de kan ta emot den här gratisgåvan. Det är ingen som är så hemsk att den inte kan bli frälst. Har ni tänkt på det ibland? Och blivit glada? Jag hoppas det. Jag blir glada, inte tänka nej. Nu verkar det så här. Nu är det någon slags världslig lära som kommer här. Liksom. Allt är bra. Så, vad du än gör, det är bra. Nej, det är det naturligtvis inte. Men frälsaren är en fullkomlig frälsare. Och som har kommit till den här världen för att han älskar världen och vill frälsa alla. Och kan frälsa alla. Jag brukar säga det här ganska mycket, men jag känner det att det här är liksom en av de här verkliga stötestenarna som finns i kristenheten. Att de tror att de ska hålla på att döma mänskligheten. Vilka får komma in och vilka får inte komma in. Men Herren kom inte för att, liksom, för att döma mänskligheten. Det står ju precis det där som jag brukar citera från den här 17 versen nere i Johannes evangelium i kapitel 3. Så står ju det att inte kom han för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det var ju precis det han sa, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och han kom inte för att döma världen. Han kom för att världen ska bli frälst genom honom. Han har fortfarande samma projekt på gång. Alltså, så att han säger, det här sista steget är att han når människorna med ett budskap som de kan säga ja tack till. Alltså förlåtelse och nåd och försoning och kärlek och frid och sånt här. Allt möjligt sånt här som människorna tänker man aldrig det. Ja, men det står ju på tröskeln liksom och bara väntar på att få säga kom in. Han vill frälsa alla. Det är skönt när man blir ledig från själva domaruppgiften. Det är en trist uppgift. Och letar man fel hos människor så hittar man alltid fel. Men om man letar på om det finns någon kärlek hos Herren så hittar man alltid kärlek. Och alltid nåd och alltid försoning. Alltid frid. Allt har han gjort för att du och jag ska ta med oss alla människor in i den himmelska världen. Och om du tycker att det här verkar vara en överdrift och lite farligt prat, så ska jag säga det. Då har du anat vad jag säger. Det är bra. Tänk på det. Det är farligt med goda ting. Kärleken är farlig. Nåden är farlig. Ja. Vi hoppar lite här nu då, till vidare här innan jag liksom blir fastnad helt i den här delen. Jag tycker det är så viktigt. Är det någonting som du och jag behöver veta? Är det att vi är nådens budbärare? Vi är kärlekens budbärare till människorna. Vi är inte domarna. Så det var inte det som vi liksom, Jesus lärde ut till sina lärjungar. Kom här, ska jag lära er hur man dömer världen. Och så satte han igång. Om han kunde peka på vem som helst skulle han, om han hade velat, och den var uppenbart dömd. Men hans uppdrag var att de skulle få lära sig hur man visar vad går vägen för att man ska bli frälst. Ur den här världen och bli delaktig i ljus, bland ljusets folk. Där himlen är öppen. Och du som har bekänt några synder i dina dagar känner dig ganska lättad av att det är någonting som fungerar. Man blir förlåten. För han har betalat priset till fullo. Saken är redan klar. Det är bara, det är mottagarna som är ibland lite sega och inte vill ta emot det eller inte har fått höra det. Därför att de som har blivit frälsta är lite sega och sprider inte budskapet om frälsningens nåd och kärlek som kommer genom Jesus Kristus. Så vi, när vi läser våra biblar ser vi hela tiden hur den Herren är och tänker vad fantastiskt det här. Alltså, hur kan han vara så god? Ja, alltså, vi är ju nu i andra kapitlet i första Petrusbrevet och jag ska försöka läsa lite här. Det är konstig syn. Så om vi tittar på vers 6 då. Det står nämligen i skriften: jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Och 7 versen: för er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den stenen som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De som stötte sig emot den därför att de inte lydde ordet, så var det också bestämt om dem. Det enda sättet som man ska säga man inte får tag i det, det är därför att man inte bryr sig om och böjer sig under ordet som Gud sänder ut om kärlek och försoning. Det är så, om man böjer sig under det ordet blir man en mottagare av den nåd som man behöver. Och ingenting kommer bli oförsonat. Och det här är så, så vi, när vi kommer in till den 8 versen, så var det, läste jag den, ja, just det. Och sedan var det 9, står det: men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska få kunna hans härliga gärningar, hans som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Så såg ni där. Vi har blivit ett nytt folk. Vet du om, du som är troende här redan, att du har blivit insatt och intaget i ett nytt folk? Det här nya folket, alltså, det ska förkunna hans härliga gärningar. Det vill säga, du ska vittna om vad han har gjort. Kanske för dig, för andra. För vad han har gjort genom tiderna. Och berätta om hans godhet och kärlek och nåd. Hur han ser på folk. Det är nämligen så att han är väldigt mycket smutskastad i världen. Och man bagatelliserar hans insatser som om det inte betyder någonting. Men du är ett vittne om, du som tror, på vad det betyder att han har kommit med nåd genom ditt vittnesbörd till världens barn. Alltså, han kallar dig också och alla andra som inte ännu tror från mörkret till sitt underbara ljus. Alltså, han ska inte behöva kalla ljusets barn till sitt ljus. Utan det är mörkets barn som han kallar till sitt ljus. Så om mörkets barn inte är ljus, så är det inget hinder för Jesus att kalla dem. Det är inte det där att de redan är ljus som är deras öppna dörr in i himlen. Utan det är det här att de har hört rösten som kallar på dem och säger: kom, du som är mörker, och få del av ljuset som finns i mitt rike. Jag har försonat dig med Gud. Och säger de då till Jesus: ja tack, jag tar emot det som du har gjort för mig. Så förvandlas de från... Det är inte någon liksom jättekämpig grej som man hamnar i mangel som håller på att släta ut. Eller liksom så all knölighet och all dumhet och all synd och all mörker så här, ska liksom bara manglas ut så det blir platt och sedan helt vitt och stelt. Ligger där sedan som en planka. Nej, nej. Det är härligheten liksom tar man emot utifrån det att man står där med hela mörkrets elände i sin famn och i sitt liv och i sitt hjärta. Och så blir man plötsligt tömd på allsammans och fylld med den glädje och kraft som Herren är den enda som kan ge oss. Han är en mästare på att älska människor som inte är värda att bli älskade. Och vi vet ju det, att till den kategorin har vi alla räknats en gång. Och kanske ibland ser det ut som vi håller på att räknas igen, därför att vi liksom tappar bort vad det var som var konsekvensen. Vi skulle ju leva på ett visst sätt. Vi skulle ju vara som ett prästerskap, ett helt folk som skulle tala om hans härliga gärningar. Det finns en frukt som kommer av att man blir frälst. Och det är det att man sprider budskapet vidare till andra människor. Och det är ingen merit för din egen frälsning, utan det är en frukt som kommer av att han har frälst dig. Och nu talar du om det så att du sprider det och andra människor får veta att han har gjort samma sak också med dem. Det här blir väldigt många som kommer till himlen om vi bara får ur oss sanningen. Berätta det för fler. Då kanske de ger sig till att tänka passa på nu när det var liksom rea eller någonting sådär. Så, ja, tack. Och medan den kristna tycker att det verkar vara för enkelt. Gick det ordentligt egentligen? Det var för lite kamp. Ja, men kampen har han haft redan. Det är så det ligger till. Vi måste komma ihåg vad vi har för budskap och komma ihåg vilken frälsning vi har fått. Vi som inte förtjänar det då heller. Men vi fick möta en kärlek som man inte behöver förtjäna. Utan en som hade en källa som var outsynlig och kunde gå in i, och för vårt skull och frälsa vem som helst. Det här, när vi håller på och tänker på det här, tänker jag, jaha. Kan det behövas då så väldigt många ord liksom, som såna här tjocka böcker för att man ska kunna få ut det här budskapet? Ja, alltså de här orden har ju funnits länge. Men det som verkar vara ett hinder är liksom mer de som har tagit emot det. Att de tror att ingen vill ha det, fast de själva vill ha det. De tänker, nej, de kommer inte vidare att ta emot. Nej, jag kan inte säga någonting, jag förstör stämningen. Nej, det går inte. Och alltid håller man på så här, det går inte, backar ut. Det är inte det som är uppdraget. Uppdraget var att se till att folk får veta att det här är givet, det är ren nåd. Nu är vi inne i ett nytt år här och jag tycker att vi borde bara påminna oss själva så att vi är bärare av det nya förbundets försonande blod. Som kan höras vidare med ordets hjälp till människor så att de kan bli frälsta och bli fria och bli trygga och bli glada och släppa ifrån sig alla vanvettiga, konstiga bördor och grejer som håller dem fångna. Vi har en frälsare som är så underbar. Jag tar och läser det här igen för att ni ska riktigt få njuta av det. Och det var den nionde versen. Alltså stod det där så här. Men nu är ni ett utvalt släkte. Det här är sådana saker du kan tala till dig själv och säga att du är så här. Du som har tagit emot Jesus. Det tillhör ett utvalt släkte. Och ett konungsligt prästerskap är också inskriven i. Och ett heligt folk tillhör nu. Ett Guds eget folk. För att ni ska kunna förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte förut hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet, säger han. Så. Det har ändrat sig. Det har svängt helt enkelt. Så ditt gamla jag ska du inte leta efter. Och tänka, nu är jag likadan som förr. Nej, alltså det är du inte. Utan du kan snubbla till sådär. Men då har du bara det att du åberopar den nåd som Herren har erbjudit dig. För du lever nu ett liv som där mörkret inte kommer att trivas. Du kliver in i den här ljusa salen tillsammans med Jesus och är där med honom. Och mörkret kan inte ens komma nära er. Om du börjar tänka sådana tankar så går du inte där och tänker att jag måste akta mig. Jag är inte att lita på. Det kan hända, men Herren är att lita på. Och han har sagt att så här, jag har flyttat där nu då, från det mörkret och satt in det ljuset. Alltså. Nu är det den som inte är att lita på, det är han som står och skriker på långt avstånd. Så här. Någonting om att det här måste du göra, det här måste du pröva. Så här. Titta som de är. Och så liksom grips man av liksom lusten att få döma dessa där syndarna. Inte alls uppdraget. Ska förkunna nåd och frid och glädje och kraft. En helig ande som en gåva som Herren har berättat för dem och säger kom och ta emot. Det här vill han göra för dig. Det här har han gjort och nu väntar han på att du vill ta emot det. Ja, men då tänker du kanske den där försiktiga tanken. Hjälp, då kan ju vem som helst komma med. Ja visst, men du får ingen hjälp. För det här med att hindra att folk kommer in, det folk kommer inte från någon hjälp av. Inte från Herren och inte från Guds folk heller, hoppas jag. Utan nu är det att det kan komma nåd tillräckligt för att kunna förvandla människors liv. Så att de kan börja leva så som han vill och göra det som behagar Herren i den här världen. Gör frälsningen känd. Det är det som är upptaget. Gör frälsningen känd. Du behöver inte göra djävulen känd. De flesta vet nog vad han är för en. Men de vet inte hur man blir av han. Men det är precis som ljus och mörker. Väldigt effektivt alltså. Håll dig till ljusets herre så försvinner mörkret. Det bara löses upp. Jag har ingen kraft alls att göra någonting åt det här. Jag vill att ni tänker på det där lite grann. Och nu ska vi ta och titta på en annan bibelställe. Det är i första Petrusbrevets första kapitel, verserna 7 och till, nej, jag måste se, 7, vi ska se om det var precis kanske 7:e versen. 1. Och då har jag väldigt alltså. Antingen så har jag fått en bättre syn eller så har glasögonen åldrats. 7 i alla fall. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Den tron ska visa sig bli till lov och pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så när han kommer, då blir det liksom härligt. Då blir det fröjd. Då kommer liksom all den här underbara reaktionen och på hans underbara gärningar kommer liksom att nå sin kulmen liksom där när han kommer på himlens skyar tillbaka. Och det här är ju någonting som vi då och då talar om. Men ofta är det liksom så att det slutar fastna i någonting om det här om alla kommer inte med och så här. Och så börjar man undra, liksom, gör man det till bekymmer? Men Herren säger, alla som vill kommer med. Se till att de vill. Det här är inte till för att bygga upp en mur, utan det här är till för att öppna en dörr. Så att folket kommer in och kan hänvisa, alla kan hänvisa lika mycket till Jesus och säga, ja, jag kom på grund av hans ord. Jag kom på grund av hans gärning. Jag kom på grund av hans död. Jag kom på grund av hans blod som blev utgjutet till försoning för all synd. Alltså det här är det som gör att var och en kan komma med in i den himmelska världen. Det här står det då i den 4:e versen så här. Det här är så att vi har fått ett levande hopp. Och i 4:e versen, alltså 1 och 4, i första Petrus står det, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Där har ni det. Så det är ingenting som du går och förstår här nere på jorden här till det här arvet. Så det blev ingenting. Utan det är så att Herren har gjort det och han har förvarat det i himmelen. Och det gäller, och när han kommer så är det det som gäller. Och det är vad han har gjort som gäller. Alltså det kan aldrig förstöras. Det kan inte fläckas och det kan inte vissna. Och det är förvarat åt oss i himlen. Vem är det som inte kommer in i himlen? Själafienden. Djävulen kommer inte in. Han är liksom utkastad så att säga en gång för alla. Och där, så att där var det stopp alltså. Han kom inte i närheten av den heller. Jag tror att han får rysningar. Och liksom, eller kramper eller någonting. Om man försöker nalkas himlen med sina uppgifter av lögner som man vill sprida bland folket. Vår tro är äkta när vi tror att det räcker med vad Jesus har gjort för oss för att vår frälsning ska gälla. Alla andra varianter av tro är ointressanta, för de håller inte. Men om du litar på det som Jesus har gjort, då är det hållbart för var och en som sätter tro till det. Tänk vad mycket glädje vi skulle kunna dela med varandra om vi var lite mer liksom observanta på vem är det som har gjort detta. Vem är det som har klarat av att frälsa alla möjliga typer som man inte trodde var frälsbara ens? Vem är det som har varit där? Och, ja, det är inte djävulen som har försökt att liksom prångla in syndare i himlen. Utan det är Jesus som har tagit in sådana som har blivit förvandlade från mörker till ljus. Det är han som kan. Det är han som förmår. Det är han som betalar priset. Ingen av oss behöver fundera över, kan det ha varit tillräckligt? Utan vi har alla sett att han var utan synd och gav sitt liv. Det är tillräckligt. Han frälser vem som helst. Han vill det också. Det är inte som att han var tvingad till, utan han vill det. Och när vi tror på honom så står det liksom att äktheten i vår tro är långt värdefullare än guld. Och det räcker, och det håller provet i eld. Och den prov ska visa sig i att vi brister ut i lov och pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så ni förstår att läsa lite grann här på de här ställena. I Uppenbarelseboken så har vi ju också underbara texter. Jag ska kanske ta och titta på en åtminstone här som... jag tror inte jag tog med den. Och det är den första texten där som jag tog kanske. Det vill säga första Petrus istället. Första Petrus och den versen som säger så här att vi är kallade. Alla som liksom hör min röst nu och när jag kommer att läsa den här versen ska veta att ni är kallade. I första Petrus och kapitel 1 och 2. Då stod det så här. Och jag vill betona just det där med det som står här. Alltså 1 och 4 så står det. Nu måste jag se konstigt här. Om jag prövar med att starta från 3 så kanske jag hänger på det hela. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Som är förvarat åt er i himlen. Och det här är det som var det fantastiska säkerheten. Man kunde säga att den är, det här arvet är insatt i banken. Och det, ingen kan komma åt det, ingen kan ta det ifrån oss. Det är fullkomligt säker. Säkert i den himmelska världen med det här. Och vi behöver veta att vi ska gå ut med budskapet som egentligen i stora dag kan säga att det lyder så här. Och det är 2:4 i första Petrus, så läser vi där så här. Kom till honom. Det är egentligen budskapet hela saken. Alltså. Vi säger till folk, kom till Jesus. Det han är frälsaren. Kom till honom. Han är den levande stenen. Han är den som de ska bygga upp ett heligt hus och ett andligt hus. Så det liksom är i 50 versen i det där kapitlet. Alltså ett andligt hus där det finns heligt prästerskap som är de som tjänar och prisar Gud. Och de ska frambära andliga offer till Gud tack vare Jesus Kristus och som där han tar emot det med glädje. Alltså, det här med att vara ett nytt folk vill jag betona för er. För att det känns ibland som att vi är liksom ett splittrat folk. Men vi är ett nytt folk. Det är det som vi har som håller oss samman och gör oss till ett. Det är tron på Jesus frälsaren. Han är en. Och nu har vi blivit lemmar i hans kropp. Och det tar man inte reda på genom att man känner efter. Utan det tar man reda på genom att man läser om det. Att vi som sätter tro till Jesus Kristus, vi har blivit lemmar som har sammansfogat till Kristi kropp här på jorden. Han vill fortsätta att verka med sitt budskap. Kom till alla de som springer vilse och alla de som ännu inte har hört sanningen om Jesus Kristus. De vill höra ordet kom i alla fall. Och du förstår att det här är någonting som man nästan har svårt att kläcka ur sig därför att man tycker att det är för generöst. Kom i alla fall. Om du säger jag kan inte komma, jag är si, jag är sån, jag är det. Jag har gjort det här, jag har gjort det där. Så här. Kom i alla fall. Det verkar som vi ska vilja ha någon stolthet. Ja, om du bara fixar de där sakerna, de här värsta sakerna, så kan du nog börja gå lite försiktigt och sitta långt bak någonstans. Så att det inte syns. Nej, det är inte kristendom. Kristendom är kom i alla fall, vem det än är. Vad du än är för en, du behöver honom. Han har villigt gett sitt liv för att rädda dig. Så kom, du är välkommen. Och det här ska vi hålla liksom nära våra hjärtan. För att det är det bästa budskap som vi kan ge till världen. Och vi behöver inte ändra budskapet. Och vi behöver inte göra det svårare än så. Det svåraste är ju att göra det som Jesus gjorde. Och det är ju redan gjort. Så därför så kan vi vara generösa när vi delar ut evangelium. Och tänka att det här är gratis. Det enda vi behöver göra är tro på honom som har gett sitt liv för dig. Att det gäller också för dig. Och du vet att det var den kärlek som han hade till dig som gjorde att han gav sitt liv och att hans blod utgöts. Vi saknar ingenting i det här erbjudandet som skulle hindra på något sätt att de skulle kunna bli frälsta vem helst vi vänder oss till. Utan det är bara de själva som behöver säga ja tack till det fullkomligt fantastiska erbjudandet och som inte kostar mig någonting. Utan det är ren nåd. Så nu har ni ett uppdrag i ett nytt år att gå ut och sprida det här budskapet. Och göra det känt bland människor. Och tänk att det står här. Ni kan läsa första Petrusbrevet och ni kan läsa andra också om ni har lust. Men ni kan läsa Uppenbarelseboken. Så märker ni att man ofta fixerar sig på saker som blir komplicerade. Och massa hinder och man fattar inte vad det ordet betyder. Vad betyder det där då? Och håll det till det enkla. Nämligen att han har gett sitt liv för alla människor. Han älskar alla människor. Och du kan erbjuda vem som helst att ta emot gåvan och frälsning. Himmelske Fader, jag ber att du låter de här enkla orden nu sprida sig. och frimodigheten växer sig stark. Så att vi kan få med oss många in i himlen. Så att vår glädje kan bli lika stor som din glädje över att människor kommer och vill ta emot det som du har vunnit för dem och som kostar så mycket. Din seger är verkligen manifesterad i med att han uppstod från de döda och döden förlorade sin makt och sitt inflytande. Och nu fanns det bara nåd som gällde i Jesu namn. Prisad vare Jesus i Jesu namn. Prisad vare Jesus. I Jesu namn. Prisad vare Jesus. Amen.